Äntligen har det gått en till vecka så politiken får sätta sig ner och fundera på vad som har sagts och gjorts i politikväg i Finland denna vecka. I studien sitter politiska journalisten Jenna Emtö samt politiska journalisten Freddy Wahlström. Programledare är undertecknad Joakim Runt. Jenna, vad ska du ta upp idag?
Tidigare president Sauli Niinistös nya bok som kom ut i veckan. Jag har läst hela boken och tänkte presentera några av de mest intressanta bitarna.
Freddy, vad har du funderat på?
När vi tittar på allas vår Magmas senaste rapport och faktiskt socialdemokraten Johan Kvarnström sitter i riksdagen sa att han aldrig har citerats lika många gånger som i den här senaste rapporten av Magma.
Okej.
Okay. Jag räknar till två citat.
Sen ska vi senare titta också på partiernas image och du ska få veta vilket partis ledare som av det finländska folket anses vara allt mer okunniga men samtidigt allt mer karismatiska.
Aha.
Sug på den. Klockan är 12:15 fredag eftermiddag när vi bandar det här. Magma, det vill säga tankesmedjan, har alltså tittat lite på vilka partier som kunde tänkas erbjuda en hamn åt svenska folkpartister som skulle vilja lägga till någon annanstans. Mm. Är det okej med alla de sådana båttermar?
Ja, men där misstår du dig eftersom det handlar om en hamn för finlandssvenskar i allmänhet.
Svenskspråkiga kanske.
Svenskspråkiga.
Just det, inte enbart det som spelar. Mycket bra. Ja, men förklara vad den här rapporten alltså går ut på.
Rubriken lyder så här: har SFP utmanare en översikt över de finländska partiernas svenskspråkiga verksamhet? Och det är då Magmas vad heter det, think tank-tänkare Mikko Majander som har gått igenom de alternativ som de andra partierna erbjuder finlandssvenskarna, om man då antar att finlandssvenskarna först av allt kräver att någonting ska finnas på svenska innan de kan rösta på det partiet.
Mm, just det. Och vad finns det för alternativ då?
No, vi har ju 8 riksdagspartier. Man får, men om man ska se på hur mycket de satsar på svenskarna, mm. Det är väl det som är poängen här, att det där partierna, icke-SFP-partierna talar ju gärna om svenskan så här, att vi tycker att svenskan är viktig och tvåspråkighet är viktig. De som tycker, så finns det sådana som kanske inte tycker att det är så viktigt, men de som tycker att det är viktigt så säger att vi satsar jättemycket på det här. Men tittar man sen på vad de egentligen satsar på så kanske det inte är så jättemycket. Traditionellt så har Socialdemokraterna grundar ju sig i arbetarrörelsen, och den arbetarrörelsen har varit finskspråkig och svenskspråkig, så där finns ju av tradition FSD, och då är det ett alternativ för de borgerliga, eller de icke-borgerliga finlandssvenskarna har traditionellt kunnat rösta på Socialdemokraterna om de känner sig att deras tillhörighet ligger i arbetarrörelsen och så vidare och så vidare. Så har vi haft olika svensk-vänster-funderingar också. Så här.
Och Socialdemokraterna brukar ju tycka om att säga att de är det största svenskspråkiga partiet i Finland.
Mm. Och socialdemokratiska ordförande minus kanske då Sanna Marin brukar ju tycka om och liksom vilja tala svenska också, är min uppfattning.
Jag tycker nog att liksom i plenisalen när de har olika gruppanföranden så brukar de väl försöka få in i alla fall en mening på svenska.
Men här kanske just den här Magmas rapport inte problem i själva rapporten, men det där visar igen det här att när vi talar om alternativ till SFP så brukar man alltid plocka fram sådana svenskspråkiga politiker. Ja. Men där finns ju den där Mattias Mäkynen som ju talar jättebra svenska, och Maria Ohisalo som alltid tyckte att hon skulle ge intervjuer på svenska, men so what liksom?
Man lyfter upp bara alltså svensk vänner i allmänhet, skit samma vad de har för politik.
Det råkar nu finnas i olika tidpunkter finns det fler eller färre svenskspråkiga politiker i olika partier.
Ja, och de lyfts ju också, eller jag tycker att han nämnde väl också i den här rapporten, att de tas ju också upp oavsett om de gör väldigt mycket väsen om att de är tvåspråkiga eller svenskspråkiga. Li Andersson från Vänsterförbundet nämndes ju som ett exempel att hon är ju svenskspråkig men gör väldigt sällan anspråk på att kanske vara, alltså så här, vara en finlandssvensk röst, utan hon är
gör inget nummer av det.
Precis.
Men det som man ser kanske då i rapporten är inte så förvånande, det vill säga att SDP har den största verksamheten, mest liksom gedigna verksamheter på svenska. Vänsterförbundet har en till viss del, det går lite i vågor där. Medan sen det på den borgerliga sidan, de borgerliga partierna, så är den ganska så här minimal, den svenska verksamheten. säkert av den naturliga orsaken att de flesta borgerliga finlandssvenskar har SFP som parti, och då behövs det liksom alternativet som finns då på traditionellt sett på vänsterkanten. Mm.
Det har inte funnits en sån där finlandssvenska samlingspartister som det finns finlandssvenska socialdemokrater.
När jag var en jätteung redaktör så fanns en Martin Saarikanga som var varvschef och blev samlingspartist, och han grundade en finlandssvensk förening i samlingspartiet, och då hette något typ med samling, finlandssvensk samling eller högersamling, vad det nu hette. Okay.
Ja,
och då skulle det slås på stort. Och det, där, det gjordes det nog också i några veckor, och sen dog det väl ut. Att jag inte hört av dem på, ska vi säga, 20 år.
Nej. Vänsterförbundet nämner du, och Vänsterförbundet har ju haft sådana här svenska uppstickar. Vi hade ju den här pamfletten som vi har talat om här, som kom före valen i våras, eller vad det var, som några svenska vänsterförbundare gav ut.
Ett politiskt alternativ för svensk Finland. Jag tror att vi har kommenterat den här podden.
Det var liksom, sådana som Otto Brun och Johan Ekman.
Som tidigare var vår tidigare kollega Johan Ekman, som tidigare var SFP-are, som hoppade av från SFP, hade gjort en tvärtomresa om man jämför med Nils Storvall, som hoppade från yttersta vänsterkanten in i SFP, så han hoppade bort från SFP.
Och så fanns ju en till annan SFP-avhoppare, Elina Sain Ollikainen, som tidigare var med i SFP, som nu väl är vänsterkandidat då, eller?
Mm, just det. Mm. Ja. Så där fanns någon sorts svensk uppstickning då från Vänsterförbundets håll.
Alltså kärnkartan, det var så att vissa kärnbilder gick in i varandra, och det där, det fanns tecken i skyn, och just nu kolliderar vissa faktorer med varandra, det vill säga SFP sitter i regering, och regeringen är borgerlig, en högerborgerlig regering. Då vaknar det svenska vänsterfolket och ser att nu finns det en chans att slå in en kil här och liksom bryta ut lite vänstertänkare eller socialliberaler från SFP för att liksom komma till oss.
Mm-hmm.
Och poängen med själva den här pamfletten var väl att visa att det finns ett alternativ för hur servicen på svenska kan se ut i det här landet. Att det inte bara är SFP som sitter på svaren.
Just det. Och den där servicen på svenska, poängen, om jag kommer rätt ihåg, var det att det där sätter man allmänt mer pengar på den offentliga servicen, så då stiger också andelen svensk service. Så att det var liksom den tanken att ju mer man satsar på offentlig service, desto mer rinner det också ner lite till svensk service.
Trickle down.
Trickle down-effekten.
Ja, just det. Men ändå lite så där, jag tänker på, om vi tar då SFP här, alltså SFPs understöd. SFP kan ju göra precis vad som helst, och understöder är alltid detsamma. SFP kan gå in på en bensinstation och råna mellanöl och springa därifrån, och deras understöd kommer att vara där. 3,84, eller hur?
Så är det.
Ja, det är på något vis låst, det där understödet.
Ja.
SFP är ju fortfarande det partiet som de flesta finlandssvenskarna röstar på, men det utmanas också på sina håll av olika. Alltså Vänsterförbundet till exempel, just i egentliga Finland, är någon som så här försöker ta ut av de här SFP-rösterna, och sen så Kristdemokraterna i Österbotten. Men annars är det nog ganska stabilt att det är SFP de finlandssvenska väljarna röstar på. Men det var intressant att i den här rapporten så stod det att 58% av de svenskspråkiga röstade på SFP i förra riksdagsvalet, och enligt Majander så kan det vara det svagaste stödet någonsin. Mm. Så att det kanske ändå finns någon nedgång där ändå.
Fast sen när man ser på förra valet, kommunalvalet, så verkar inte stödet då ha sjunkit nämnvärt för SFP. Visserligen finns det här vänsterfolkets pamflett kom ut inför kommunalvalet, och Otto Brun fick ju en stor valseger på Kimitojen, men jag tycker inte att det naggade så mycket SFP-stöd i kanterna. Men den här, när man ser på hur lite effekt det egentligen hade på de här väljarströmningarna mellan SFP och vänster, så undrar man att den här jätteheta debatten, kommer ni ihåg, efter att den här pamfletten kom ut, speciellt SFP-arna var ju...
Vem är Otto Brun? Sa Ulla Akrén, SFP-are i Åbo.
Jag hade aldrig hört talas om Otto Brun, det var ungefär så här, och någon jämförde de här pamfletterna med vad heter det, alternativ för Deutschland i Tyskland.
Okej, ja, just det. Ja, extremhögern i Tyskland.
Och sen gjorde ju Otto Brun, alltså typ årets valresultat, att han drog ju in
Han fick valsäga på Kimitoen.
Ja,
han
drog in många vänsterförbundare in i fullmäktige.
Mm. Så nu vet man åtminstone vem Otto Brun är.
Men hur är det med, vi tänker Svensk-Finland, sådär med jordbrukare och så här. Hur är det med svenskt centeralternativ då?
Det har väl också funnits
nu
lite.
Nu blir det tyst här i studion.
Ja, det har väl funnits tankar, lite funnits ambitioner.
Tankar, det kan man kanske säga. Det har funnits tankar någon gång.
Peter Ahlbeck minns vi ju ledde den svenska avdelningen i Österbotten. Samtidigt som han drev bloggen Mirakelmannen. Och Mirakelmannen hylla Peter Ahlbeck. Just. Och sen framkom det att Mirakelmannen var Peter Ahlbeck själv som hyllade sig själv. Då försvann den bloggen. Men sen var ju Paavo Väyrynen involverad i att blåsa liv i det här tvåspråkiga centerns avdelning också. Men det gjorde han mest för sig själv.
Han skulle ju komma back i partiet och gjorde det genom att bli ordförare för svenska distrikt eller vad de kallar. Men som i varje fall renderade honom med plats i partistyrelsen. Så att Annika Saarikko som då var partiordförande tänkte att nu har vi äntligen blivit av med Väyrynen. Det var då när han startade sina egna partier.
Han hade många partier. Ja.
Han hade mycket på gång och så fick man bort honom från partiet. Och så plötsligt en vacker dag skulle man hålla partistyrelsemöte. Och plötsligt satt Paavo Väyrynen där framför den. Vad gör du här? Jag är ordförande i svenska distriktet. Jag har min styrelse på så här.
Det är så fantastiskt. Men jag menar, Centerpartiet, deras svenska verksamhet kan ju knappast tas på allvar av väldigt många svenskspråkiga i det här landet då, av ganska förekommande anledning. Mm. Vi behöver inte kommentera det. Sannfinländarna och svensk verksamhet. Där men minns jag att det fanns någonting i Östra Nyland.
Det fanns,
någon gång.
Det fanns
fyra år sedan kanske eller någonting.
Men det tycker jag är underligt. Hallå Mikko Majander och Magma. Alltså, ni nämner alla de här svenskspråkiga personerna i andra partier. Men ni nämner inte ministrarna Kajsa Juuso och Lulu Ranne, som alltid ger intervjuer på svenska till oss på Svenska Yle.
Att det där, hur var det med Timo Soini? Han pratade ju också väldigt bra svenska.
Han svenska.
Ja, det gjorde han.
Gav han intervjuer på svenska till?
Det gjorde han, absolut. Men det här Ranne och det där Juuso har ju det som, de är ju i praktiken tvåspråkiga, att de intervjuar. Men det räknas då inte som finlandssvenska alternativ.
Eller svenskspråkiga profiler.
De vill ju knappast heller hemskt mycket skylta med det.
Nej, men ja.
På grund av kanske opportunistiska skäl.
Kan vi dra någon sorts slutsats av denna rapport från Magma då om svenska alternativ? Svenska politiska alternativ i Finland utöver Svenska Folkpartiet?
Nå, vi skulle kunna lyssna på vad Ole Norrback sa. Om vi nu vill faktiskt vrida kniven i den här stackars vänsterfolkets pamflett. För att det visar sig att SFP-arna ännu inte heller kom över det att vänsterfolket skrev den här pamfletten. Ett politiskt alternativ för Svensk-Finland. Ole Norrback, alltså han var ju före detta partiordförande och det där legendarisk politiker i Svensk-Finland. Jag stoppade honom innan han kom, går ner för trapporna på den här Magna-undersökningen. Och frågade
här i måndags
och frågade vad han tyckte om den här pamfletten som skrevs alltså i mars.
Ja, med lite ironi om man säger, det var en mycket lovande text.
Och ironin gick mig lite förbi här.
Ja, den lovar mer än vad man gör.
Ja. I den stilen.
Men det är väl så att SFP kanske inte riktigt är vana att bli utmanade på svenskt håll. Så att det att det ändå kommer ett försök från vänsterflanken.
Ses. Fast å andra sidan är det ju vana nog, men det där, jag måste säga att jag vet faktiskt varför det blev så. Det var ju inför ett val och det var ganska vitt. Alla val är ju ödesval för SFP, så att det där att komma och börja röra om i myrstacken där, så det där, då väcker man känslor förstås också.
Vi byter ämne, vi fokuserar istället 100% på president Sauli Niinistö, som det inte har varit så mycket fokus på sen vi fick Alexander Stubb på republikens presidentpost. Men Niinistö har kommit ut med en ny bok i veckan som du gärna har läst.
Ja,
hela, utlovar du.
Läste du hela boken?
Ja, hon sa så.
veckans stora bedrift, Jenna, efter att ha läst en bok. Ja, nej, men ja, vår älskade president som ju hade otroliga popularitetssiffror då han avgick, eller alltså under hans sista period. Han nu kom ut med en bok där han går igenom säkerhetspolitiken och hur den utvecklades under hans två perioder som president. Boken heter Kaikkitiet turvaan på finska och på svenska kanske översätts till Alla vägar till trygghet. Och så pratar han om vilka faktorer har varit viktigast eller är viktigast för Finlands säkerhet. Och det viktigaste är vårt nära samarbete med Sverige och sen också USA som vi har blivit närmare och sen att vi gick med i NATO. Och sen lyfter han upp vikten av konsensus. Han tycker att konsensus kanske lite har hamnat i skymundan eller fått ett dåligt rykte. Men att enighet är jätteviktigt, tycker han. Mm. Men...
Och det är alltså, det är inte en sån här tell-all-bok om hans två perioder som president, utan det är hans olika tankar kring enbart säkerhet.
Ja, det är säkerhetspolitiken. Det säger han i början att det här är inte hans memoar. Det är
inga saftigheter.
Nej, alltså jag tänkte att han blev ju pappa igen, till exempel under den här vilken presidentperiod det nu var. Ja, det nämns inte med ett ord. Nej. Så att, nej.
Men hur sprittande är då om det bara handlar om säkerhetslösningar? På en skala från 1 till 10.
Det beror säkert på vem man frågar.
Om man frågar dig.
Om man frågar mig. Ja, mellanbetyg. Ja. Men ja, alltså...
Finns det något spännande eller något sådär oväntat? Aha, finns det något utspel?
Men ja, alltså, Ninis, du var ju inte känd för att vara så tydlig eller berätta hemskt mycket. Jag vet inte. Alltså, sånt bakom scenerna saker. Så det tycker jag ändå att jag inte... Det var lite nytt för mig att han berättade hur det var att träffa president Donald Trump och de andra presidenterna och hur bra överens han kom med Carl Bildt och så vidare. Så att såna saker. Så finns det kanske ett par så här, lite roligare anekdoter som inte direkt har en säkerhetspolitisk poäng, men har absolut en politisk poäng.
Ja.
Att när Niinistö var på besök i Vita huset 2016 så var det en fin middag såklart och Barack Obama var president vid den tiden och var värd och så satt han Niinistö tillsammans med sin fru Jenny Hauke och runt ett middagsbord tillsammans med Barack och Michelle Obama, det var säkert massa andra människor där också. Men så började de prata om hundar. Och vad heter det, Barack konstaterade sen i något skede att han tycker jättemycket om hundar och hundar är jättetrevliga, men att han skulle absolut inte vilja dela samma säng med dem.
Ja, just det.
Och då skriver Niinistö att han och Jenny tittar på varandra och tänkte att ja, Lenno, deras hund, eller tidigare hund, klättrade nog upp i deras säng första natten och har ju inte lämnat sängen sedan dess.
Så då tänkte jag istället på sin hundhåriga säng där hemma.
Men han har ju en mjuk sida.
Ja,
ja just det.
Men ja, så det var kanske det. Men annars
jag
så...
läste en rolig anekdot som återgavs i en av kvällstidningarna där Sauli Niinistö skulle på middag med Danmarks drottning Margrethe. Och så ville han göra sig fin före förstås på hotellet. Han tog ett bad. Och när han låg i badet så såg han att badskum. Så han droppade i en droppe då. Men ingenting hände. Och så droppade han i en droppe till. Han hade inte glasögonen på så han kunde inte se vad som stod på den där. Men han droppade på liksom ingenting hände. Han droppade på och det kom inte nå badskum. Sen började han mitt i allt känna otroligt stank, liksom inte stank utan otroliga alltså lukter, dofter. Också hans fru Jenny kom in i badrummet. Vad håller du på med? Det stinker i hela hotellägenheten här. Då tog hon flaskan och konstaterade att det är alltså någon sorts badvattenparfym. Dosering max 2 droppar per bad. Och Niinistö insåg då att han har säkert lagt alltså 100-falt den mängden. Vilket betyder att han fick hoppa ur det där badet och vid det här laget alltså stank han av den här badparfymen till den grad att han duschade 5 gånger och gick sen och ställde sig på balkongen på det här hotellrummet och försökte vädra bort den här parfymdoften inför den här middagen. Sen gick han på middag och placerades bredvid Danmarks statsminister Mette Frederiksen så att de där åt vid timmar vad de nu gör. Sen tillbaka på hotellet så tog han av sig fracken och då kom det alltså våg av inlåst gammal badparfym och han berättade att han fick vädra den här fracken i 3 veckor före badparfymen gick ut ur den. och han förmodar att Mette Frederiksen fick vädra sin klänning i motsvarande tre veckor. Den där, och de hade suttit bredvid varandra.
Det var en rolig anekdot, för att innan den här sekvensen, liksom, när han berättade om hela det här badäventyret som han hade, så sa han att han var på den där middagen och att Mette Frederiksen undvek honom. Han ska snart berätta varför.
Det är nytt innebörd i det här uttrycket. Någonting ruttet i Danmark.
Ja, just det.
Men ja, och så sa han ju också att till och med när de kom hem och öppnade den här påsen där fracken låg i, eller kostymen, så bara puff, så var just hela det. Lägenheten fylld av den där doften.
Ja.
Jag undrar vad det var för doft. Var det nu så
illa? Jag blir lite nyfiken.
Aftonbladet skulle ha rubricerat så doftbomben.
Ja, precis det.
Men tydligen så är det känsliga saker i diplomatin.
Ja, men
men en annan anekdot var att från när Putin och Trump hade sitt toppmöte här i Helsingfors 2018, så träffades Niinistö och Trump på frukosten, och då klagade Trump över att det var jättevarmt i hans rum och att han hade varit jättesvettig. Och då blev Niinistö lite nervös att nu är han inte glad och bad hemskt mycket om ursäkt. Men så sa bara Trump att nej, det är någonting mitt team borde ha kollat upp. Men att Niinistö var ändå nervös att det här kan inte båda gått för det här mötet om en av partnerna har sovit dåligt och svettats där på hotellrummet.
Jag minns, det var ju jättehet sommar då när Trump var här, 2018.
Ja, och så hade Trump till en fråga att luftkonditionering, det är ingenting ni tror på i det här landet, och det kanske det inte är. Men så visade det sig att varför inte det kunde svalkas alls i det där rummet var någon så här säkerhetsskäl från amerikanskt håll, att de behövde täcka alla fönster så att de verkligen så här låste in honom i den där rummet, bastun.
Ja, och efter den natten så har sen Trump hotat med att ockupera Grönland, bort alla soldater.
Det var startskottet helt enkelt. Det är en bra analys.
Där har du ett scoop.
Skicka missiler på båtar utanför Venezuela och så vidare.
Du hörde det först i podden Politiken.
Ja, men överlag så handlar boken handlar mycket om det här, vår NATO-väg, men nog också om att han tar också upp en sån här klassiker att man känner sig i Finland som en lillebror till Sverige och att allt är mycket bättre i Sverige. Mm-hmm. Och när han tillträdde så tyckte han bland annat, jag tror det var när han tillträdde, eller sen så läste han också en bok av en svensk författare, Den dolda alliansen, jag kommer inte ihåg vem som har skrivit den, och insåg att oj, att Sverige och USA är nog jättetajta. Mm. Och de är också väldigt tajta när det kommer till försvar. Det är inte vi. Nu måste vi steppa upp här, att vi måste ett, bli mycket tajtare med Sverige, och två, via det också bli tajtare med USA. Och han skriver i sitt eget det här bokslutet då att han tycker att både relationerna till Sverige och till USA har blivit bättre. Och han kom bra överens med Trump också under Trumps första period och sa att Sverige hade det mycket kämpigare för att Trump just kunde göra uttalanden om att det, saker och ting är helt dåligt i Sverige, att det är farligt på svenska gator eller vad det nu var, men att Finland var en sån måltavla.
Han älskar ju finländare.
Ja. Och sen i och med att vår relation till Ryssland sen har förändrats, eller hela världens relation till Ryssland har förändrats under hans andra period, så har Finlands roll förhöjts, och då har relationerna också med USA blivit tajtare och viktigare. Boken handlar ju också då om hans relation till Putin, för att Niinistö kändes ju som en slags Putin-viskare, att han hade en väldigt nära relation till, eller inte nära kanske, men en väldigt regelbunden kontakt i alla fall till
Putin. De spelar ju hockey tillsammans och gjorde sådana manliga saker ihop.
Och vet du, Tarja Halonen som hade varit tidigare president sa nog faktiskt också till Niinistö när han tillträdde att du kommer nog klara dig bra med Putin, och du kommer klara dig bra med Putin för att du är man.
Ja, just det.
Så att de hade en väldigt tät kontakt, och det var någonting som också västvärlden eller andra ledare tyckte var jättevärdefullt, för då kunde de sen höra av sig till Niinistö och fråga nå. Vad sa den Putin? Vad berättade han? Och sen så sa han också att att Ryssland körde nog med sina olika knep och lite sådär testade Finland och testade honom och sådär. Men att överlag så kunde de vara ganska han kunde vara ganska öppen och klarspråkig med Putin. Och både kritisera Ryssland för att annektera Krim och olika saker.
Mm.
och sen när Finland sen hela tiden hade ju Ryssland nog tryckt emot att Finland inte ska gå med i NATO, men sen när Finland väl gick med i NATO så berättar Niinistö att han ringde Putin för att meddela att det här beslutet hade gjorts.
Jag beslöt att det är bäst att jag ringer och berättar att ja, det är saken nu så att vi går till NATO. Jo, han svarade, vi gjorde ett fel. Sen började tala om självständighet och sådant. Och jag svarade att det är ju jag som beslutar här också i framtiden. Han tog det mycket lätt. Det var överraskande att det var mycket saklig och liksom vardaglig diskussion.
Det där är nog intressant att när man ser på Putin och Kreml så här i officiella sammanhang inför media, liksom hur de rasar och det där, speciellt hur Medvedev håller på med sina liksom, totalt barnsliga liksom, aggressioner. Och sen hur det då tydligen går till i ett privat
bakom samtal. Bakom kulisserna.
Ja, just det. Ja, för Dinis skriver i boken att Putin hade bara sagt att ni gör ett misstag och sen just sagt att det här NATO kommer nog betyda att det är USA som kommer börja styra militärt i ert land. Och då sa Niinistö att nej, det är nog fortfarande jag som utser våra generaler i Finland. Och då hade Putin skrattat och sa, ja, det gör du väl.
Men ändå, att det är liksom, det, när man hör på Niinistö så får man intrycket då att för Rysslands president så var det var mer eller mindre klart att Finland går. Men det är liksom en fait accompli, som man säger. Liksom att så här är det, vi fortsätter nu från det här. Men just när man hör på hur det skriks och tjuts liksom i offentliga liksom, sammanhang från Kreml när liksom Finland gjorde det här beslutet. Så det där. Och då skulle det tyda på att de liksom... Det är tomma tunnar, men det visste man väl från förut, som skramlade i Kreml.
Ja, men så är det väl alltid, att det så här ser ut på ett sätt alltså bakom scenerna och sen på ett annat sätt officiellt. Jag menar, så mycket arkivbilder som det finns på Putin och Niinistö när de äter middag, åker båt och ser ut att ha ganska trevligt i varandras sällskap. Så.
En sak som är... Det är lite intressant på hur stor skillnad det är från när Sauli Niinistö, där vi gick med i NATO, Sauli Niinistö var president, Sanna Marin var statsminister och Niinistö skriver väl om hur Marins stab försökte lite kapa åt sig den här beslutsfattningsprocessen när man går med i NATO, när den då borde ha skett i samarbete med presidenten, och Niinistö kände att, liksom att man tog för mycket från presidentens sida. Och sen då, men sen kom man, sen gjordes ju allting ändå i laga och god ordning, men att det fanns en liten sån här kamp där. Men om man ser nu hur det är förhållandet mellan presidenten och statsministern, så presidenten, han åker ju både i EU-sammanhang och NATO-sammanhang, så det är han som åker. Ibland får Petteri Orpo, statsministern, komma med och sitta bredvid, men för det mesta är det bilder på Alexander Stubb som frotterar sig för världsledare.
Vi såg ju de här nordiska statsministrarna till och med som satt samlade i Köpenhamn, men inte Finlands statsminister, utan Alexander Stubb satt åt kvällsmiddag med de nordiska statsministrarna. Tänk om Sauli Niinistö skulle ha gjort samma sak med Sanna Marin.
Men är det här igen en språkfråga, för att han talar mer språk och bättre svenska, så att, alltså Stubb jämfört med Niinistö?
Absolut, jag tror att du har rätt, och jag tror också att det Orpo, alltså statsministern själv, Orpo, hade också till sin personlighet en sån som gärna ger liksom, låter då den som liksom tycker om att lysa och klarar av, liksom att, eller som tycker att det där är liksom, svung i sådana här solenna tillställningar.
Men sen samtidigt så har ju, eller just nu så råder det ju på finska brukar kallas bergsåra, att det är samlingspartiet som sitter.
Eller straight flush, eller royal flush.
Ja, eller så liksom, flush. Presidenten är ju inte medlem av ett parti, men har ju varit samlingspartist sen födseln. Eller, ja, och
absolut,
sen,
det hjälper mycket. Ja, det hjälper och utrikesministern
ja,
också.
Ja, och att Orpo då också är samlingspartist. Så att det är kanske lite annat än när socialdemokraten Sanna Marin och före detta samlingspartisten Sauli Niinistö behövde dra åt samma håll.
Vi ska ännu titta på en undersökning som de sex största partierna har beställt. En undersökning om deras image. Lite sådär att de här partierna börjar fundera, men vad tycker andra om mig? Är jag fin? Då har en undersökningsbyrå, vars namn jag nu har glömt, frågat.
Verian
kom svaret.
Eller hur man nu säger.
Ja.
Verian.
De har liksom frågat
eller mätt 15 olika parametrar och frågade bland folk. Det är sådant som om pålitlighet, genomförbar politik, karisma och sånt här. Bästa helhetsimage hos finländarna just nu har partiet Socialdemokraterna. Partiet uppfattas som människocentrerat. Och tydligen är det så att Socialdemokraterna har aldrig varit så människocentrerade som de är nu, så länge den här undersökningen har gjorts. Och nu vet jag tyvärr inte hur länge den här undersökningen har gjorts, men länge. Sen anses partiets förslag kännas som genomförbara av det finländska folket.
Det är ju förstås så positivt.
Ja, men SDP-iska förslag brukar de vara ganska sällsynta. Om man får lyssna på regeringen och på i varje fall. Men de anses genomförbara.
De är genomförbara.
Vidare så anses Socialdemokraternas ledare i plural, så det är inte bara Lindtman utan Tuppurainen och vem till då kanske, Mäkynen. De anses karismatiska. Och faktum är att den socialdemokratiska ledningen, den är 10% mer karismatisk i år än i fjol. Sug på den, 10%.
Med 10%.
Ja. Vad intressant.
Sen är det så att var tredje tillfrågad finländare känner ett stigande förtroende för Centerpartiet.
Stigande förtroende?
Yes, det växer där. Centerpartiet går faktiskt framåt i alla de här 15 olika parametrarna. Gällande pålitlighet, karisma, genomförbar politik och så vidare och så vidare. De går förbi Samlingspartiet i den positiva helhetsimagen.
Inte så svårt att förstå. Centern för en gång skulle inte med i regeringen och såsar.
Ja, just det. Så då går det väldigt bra. Samlingspartiet anses vara drygt.
Det menar
jag. Breaking news.
This just in. Över hälften av finländarna tycker att Samlingspartiet känns drygt.
Känns de mer dryga nu än för ett år sedan?
7% mer dryga än.
Faktum är att bara en gång i mäthistorien har Samlingspartiet känts lika drygt som nu.
Men vad är det
problemet
som de har gjort
är att jag inte hunnit ta reda på när det var. Kanske senast i satt i regering eller någonting. Vidare, och här var, det här var klurigt det här. Hur tolkar ni det här? Allt fler finländare anser Samlingspartiets ledare vara mer okunniga. Men de anses också vara allt mer karismatiska.
Okunnighet och karisma
dum
hänger
dum
ihop.
Och karismatisk. Hur får ni ihop det här?
Oj, nu tänker jag ta en parallell som kanske är inte helt okontroversiell. Men jag tänker, Boris Johnson körde ju med en sån skärmoffensiv. Han var ju lite dum, inte så kunnig, men karismatisk.
Ja, just
rufsade
det.
Till håret, var inte riktigt så insatt.
Ja.
Han var ju absolut inte omtyckt under hela sin period. Alltså väldigt oilla omtyckt. Mm. Jo. Men jag tänker att det var lite så han försökte skärma.
Jag tycker det är en modig parallell. Jag försöker se Boris Johnson och Petteri Orpo framför mig samtidigt. Men de känns lite olika, visuellt åtminstone. Sådär.
Men jag bara menar att jag förstår hur man kan jobba.
Hur man kan tänka där. Ja, precis. Eller jobba, ja. Sannfinländarna anses också vara drygt av över hälften av de tillfrågade i den här mätningen om politiska partiets image bland finländare.
Det är farligt för dem.
Ja, hälften av de tillfrågade tycker att partiet inte jobbar för liksom, de intressen som tilltalar den tillfrågade. Ja, precis. Och var tredje tycker samtidigt att sannfinländarna har en tydlig profil. Och intressant var också att var tredje tycker att sannfinländarna är ärliga med vad de vill och strävar efter.
En brasklapp måste jag säga här, att när man mäter de här populariteten bland partier, alltså man frågar inte, just i de här undersökningarna så frågar man inte vem röstar du på, utan man frågar just så här, vem tycker du om, vad tycker du om drygheten, vad tycker du om ärligheten och så här, och vem tycker du mest sympatisk? Så då brukar partierna få alltid kanske ungefär dubbelt fler positiva omnämnanden än vad de har röstar i valet, det vill säga att en viss del röstar på dem, men sen finns det en stor del som inte röstar, men jag tycker det är väl helt okej parti. Utom sannfinländarna, deras popularitetspoäng är ungefär lika stor som den andel som röstar på det partiet.
Okay.
Det vill säga att alla de som ens har en liten positiv uppfattning om sannfinländarna röstar redan på dem. Resten tycker att Så att deras, därför är de ganska låga, de där siffrorna. Men jag tycker ändå det är lite oroväckande ur deras synpunkt att de anses dryga och inte jobba för den vanliga människan, eftersom det är just det partiet liksom finns till just för att kritisera alla andra för att vara just det dryga och inte bry sig om vanliga människor.
Men det var väl det partiordförande Rika Purra också stakade ut på, vad det deras partimöte eller sommarmöte här, att de inte längre ska vara samlingspartiets medhjälpparti. Utan,
att de ska börja tala mera perso.
Ja, och att de har liksom haft problem med att föra ut vad de gör liksom, och vad de lyckas med. Att de är inte bara deras stödhjul här, att det är liksom nog egen politik de driver i den här regeringen.
Nu vill vi veta, om man frågar de här frågorna, efter Keskisarjas A-studio-uppträdande eller före?
Det där är en bra fråga, det måste vi kolla upp. Vet inte. Men faktum är ju att jag menar, Sannfinländarnas understöd har ju börjat gå uppåt nu, när de har Keskisarjat till det lite. Du har hört Politiken tillsammans med Jenna Emte, Freddy Wahlström, Joakim Runt. Vill du höra av dig, går det fullständigt utmärkt. Jenna, vart mejlar man?
Politiken@yle.fi